psalmer och adventsalmer, och tänk vilken ljuvlighet att få bara få frossa i dem. Och tänk också på hur fantastiskt det är när man går på alla köpcentrar och radio och allting man lyssnar på, så bara flödar de här julsalmerna ut och jullåtarna ut. Och vad är det handlar om? Visst, en del kanske handlar lite om tomten och så vidare, men många handlar ju om det här stora undret som händer i Betlehem, att Gud blir människa och att han kommer till vår jord för att rädda var och en utav oss. Helt fantastiskt. Nu så ska vi få läsa dagens evangelietext tillsammans. Och i vördnad för ordet och i vördnad för Jesus Kristus så ställer vi oss upp och lyssnar. Läser ifrån Matteus evangeliet, kapitel 13 och vers 31. Har du din bibel med dig så kan du ta upp den och läsa. Och har du inte det så är det inga problem, för då har vi bibelordet alldeles precis här. Fantastiskt. I Jesu namn. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har vuxit upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt samma syrat. Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelser. Jag ska ropa ut vad som varit dolt sedan världens skapelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Varför är vi här den här morgonen? Du kanske är här för att din mamma har väckt dig och sagt att nu ska du gå på gudstjänst. Du kanske är här utav gammal rutin, att du har gått på gudstjänst i minst 50 år. Och då vill jag bara gratulera dig. Fantastiskt, jättebra rutin. Fortsätt med den. Men grundläggande för att du och jag är här den här morgonen, du kanske inte visste det, men det är så här att Gud har skapat himmel och jord. Och han skapade människan till sin avbild för att vara honom lik. Han gav människan en enorm frihet. Han sa, jag vill inte ha robotar, utan jag vill ha självständiga varelser som tillber och ärar mig och lever i gemenskap med mig, bara för att de själva vill det. Så han gav en enorm frihet till människan. Den friheten använde människan i mycket till att säga, jag är mig själv nog. Jag kan bäst själv. Och man bjöd in egoism, man bjöd in synd, man bjöd in död och man bjöd in skuld och man bjöd in skam in i människans liv. Men Gud, han hade en enorm räddningsplan. En riktig, det är liksom värsta actionrullen så här. Klintan släng dig i väggen. Därför att han sände sin son Jesus Kristus. Och hela Bibeln är bara en enda lång kärlekshistoria till mänskligheten. Där han berättar att jag vet att du är långt borta, men jag söker dig ständigt. Så han sände sin son Jesus Kristus för att världen skulle räddas igenom honom. Utifrån det, när Jesus han dör på korset, när han uppstår igen för din och min synd, utifrån det så börjar en ny tidsålder, ett nytt liv. Och han kallar lärjungar då och ni att komma in i en gemenskap med honom. Inte bara att få förlåtelse, upprättelse, helande och läkedom och ett evigt liv, utan också att bjuda in oss i en vänskap med konungarnas konung och herrarnas herre. En vänskap med Jesus. Och i varje människa så finns här ett tomrum här inne, som där det står Gud. Och det finns ingenting i den här världen som kan fylla det tomrummet förutom Jesus Kristus. Och så länge vi inte har Jesus i det tomrummet så kommer vi att söka efter andra saker och försöka fylla det här tomrummet, det här pusslet. Och det kan vara med brudar och det kan vara med bilar och det kan vara med karriär och det kan vara med pengar och det kan vara med jätteroliga fritidsaktiviteter. Men fram tills den dagen då vi har bjudit in Jesus Kristus så kommer det aldrig riktigt att passa. Det här tomrummet kommer aldrig riktigt att bli fyllt förutom med Jesus Kristus. Och vi har sjungit lovsång tillsammans och det, lovsången är alltid ett gensvar på vad Gud redan har gjort. Vi sjunger och vi använder musiken som ett redskap för att komma nära honom, för att connecta med honom, för att bjudas in i gemenskap med honom. Det är därför vi använder musiken, för att lovsjunga honom. Och det är alltid ett gensvar till vad är det jag har fått och vad är det Gud har gjort. Och Jesus, han har gjort allt för oss och därför får vi lov att gensvara till honom. Fantastiskt! Därför är vi här. Det är därför vi är här. Och Gud har bjudit in oss till att fira gudstjänst. Och fira gudstjänst kan man göra på massa olika sätt. Det finns en enorm kreativitet i att fira gudstjänst. Det som det handlar om är att Jesus ska vara i centrum. Sen kan du göra nästan i princip varför något som helst. Det handlar om att Jesus är i centrum. Att vi kommer till honom för att möta honom, för att vara nära honom. För att få tillbe honom, få gensvara på honom, på hans kärlek. Och så är det andra advent. Advent som betyder ankomst, att Jesus redan har kommit och vi har sjungit om honom, om undret som hände i Betlehem. Och han har kommit en gång till den här världen. Men det viktigaste är faktiskt den andra advent, nämligen att han också får komma in i ditt liv. Och vi behöver möta Jesus om och om och om och om igen. För våra liv slammar igen. Eller? Det är nog mer än i mitt liv slammar igen i alla fall. Och advent, alltså vi kan ju hålla på och putsa och greja och fixa och vi ska sätta upp stjärnor och sådär. Men kanske den största och viktigaste städningen i våra liv, det är faktiskt städningen i vårt inre. Det är inte att våra hus och våra fönster är putsade och att det är perfekt. Och att vi har liksom x antal pepparkakor eller x antal lussekatter eller skinkan är grillerad och så vidare. Utan kanske är det så att du och jag får bjudas in den här advent till att ha en städning i våra inre liv. Kanske är det det som får vara det viktigaste den här advent för dig. För våra liv slammar igen. En andlig storstädning. Okej, så läste vi bibelordet om senapsfröet och om surdegen. Så var är vi någonstans i Jesu liv nu? Vi hoppar in rakt in och så läser vi bara 4 verser eller 5 verser. Det är inte mycket. Var är vi någonstans? Vi är mitt i Jesu liv. Vi är mitt i att han undervisar, hela läker och upprättar. Han går omkring på jorden och talar om riket och talar om Guds rike. Han befinner sig vid Genesarets sjö, inte frö, utan sjö. Och det är inte lätt, alltså det är inte lätt att ha en skånsk predikant som säger hon fel också. Det var en som sa till mig här innan gudstjänsten, ja, kan du tala lite tydligare för det är svårt att höra vad du säger. Så sa jag, ja det är svårt att höra vad du säger också, så att då har vi någonting gemensamt. Ja, jag ber om ursäkt. Det finns, känner du att bara, vad säger hon nu? Jag förstår inte. Be då bara. Och be för mig, det behövs. Jesus han sätter sig vid sjön, vid Genesarets sjö och bjuder in, det går inte att säga det, och bjuder in liksom folk till, och så börjar han att undervisa. Han börjar berätta om varför han har kommit och vad det är han inbjuder människor till. Och hans undervisning blir, vi kan tycka att den blev väl emottagen med öppna armar. Nej, För Jesus han kommer och vänder upp och ner på mycket. Han förändrar mycket. Och hur han blir emottagen handlar mycket om hur förändringsbenägna människorna var. För en del så blev det irritation, oro och ilska. Vad är det nu han förändrar för någonting? Det här är väl inte rätt? Medan för många andra så blev det ett nytt hopp in i deras liv. Han kommer och förändrar och förvandlar och vänder upp och ner på mycket. Så talar han om olika bilder av det rike som han bjuder in dig och mig till. Och det är vardagsbilder som han tar upp. Det är senapsfrö, något som du använder i både matlagning, som du planterar och som du sår. Han talar om en skatt som man kan gräva ner i en åker. Han talar om bönder. Han talar om att baka. Det som var vardagslivet på den tiden. Och för oss också. Så talar han om sitt rike som en senapsfrö. När vi tänker riken så tänker vi lätt revir, eller hur? Vi tänker Sveriges rike och vi tänker streck som är, om man tittar på en karta så är det ju streck emellan. Men vet ni vad, om man reser någonstans så finns ju inte de här strecken i verkligheten. Jag vet inte om ni har passerat gränserna någon gång på olika länder. Så ni har kanske tagit er utanför republiken Jämtland, jag vet inte, någon gång. Och där, men där finns inga streck till de andra landskapen. Utan man kan bara gå rakt över så här och så är man inne i ett annat landskap. Eller gå rakt över till gränsen till Norge eller till Finland för att vara här uppe. Mm. Vi gör så lätt upp revirtänkande, eller hur? Det är så enormt mänskligt. Här är det. Guds rike är mycket mer flyttbart. Men har ett centra. Nämligen ditt hjärta. Jesus han kommer och kallar dig in i hans rike. Och så säger han också att hans rike finns inom er. Och i det riket så vill han bara ha en kung. Och det är inte Marie-Louise Nilsson. Eller Greta eller Astrid eller Ragnhild eller Bertil eller någon annan. Utan det är Jesus Kristus. Han vill vara kung i ditt hjärta. Har du bjudit in honom dit i ditt hjärta? Vem kunde ana den världsvida kyrkan? Ni vet ett senapsfrö, om jag hade haft det här i handen så hade ingen av er kunnat se det. Och jag tänker så ofta på hur Jesus han talar utmanande till 12 ganska rädda och skrämda och lite fega och lite halvkorkade män och så några kvinnor som hänger efter honom. Och så talar han om ett rike som ska gå så mycket vidare och som ska översträcka över hela världen. Så tänker jag, om jag hade varit en av dem som suttit där de här 12 och så börjar man räkna. En, två, Petrus, Johan, Andreas, Thomas, han är inte mycket att ha i granen. Jag hade tänkt, Jesus, hur tänker du egentligen? Men Jesus har ett helt annat perspektiv. Och idag när vi får se tillbaka på historien, när vi får leva 2000 år längre fram och se på den världsvida kyrkan. För oss är det då kanske inte så konstigt att höra om det där lilla senapsfröet som ska bli så stort som ett stort träd. För idag så är faktiskt kyrkan som ett enda stort träd, jättestort över hela världen. Det är svårbegripligt, för det är fyllt av människor med fel och brister. Men det har en fulländad Herre. Det har en fulländad Herre. Och jag undrar ibland om rikets Herre är så väldigt glad över rikets barn alltid. Mm. Men det har en fulländad Herre. För alla jordiska makter är riket en provokation. Guds riket är en provokation. Jag tänker på en tidig morgon i april. När Jesus står inför den tiden världshistoriens största stormakt. Pilatus, som är mycket större i rang högre upp och som har liksom hela romarrikets krigsapparat i ryggen. Och framför honom så står en misshandlad och övergiven rabbin, judisk rabbin. Vem skulle tro, om man hade stått, om man hade varit med där, vem kunde tänka att han skulle gå till världshistorien? Det enda skälet till att vi minns Pilatus idag, det är för att vi läser om honom varje jul. Därför att vi läser om honom återkommande i Guds ord, som har bestått mycket längre än vad Pilatus och alla hans erövringar och alla hans smart liksom, klokskap kunde överhuvudtaget överleva. Vi minns Pilatus idag därför att rikets konung och rikets herre stod inför honom. Men han stod där vapenlös, övergiven och misshandlad. Himmelriket har en enorm växtkraft. Och vi behöver hjälp att se den växtkraften. Det är litet, det är oansenligt, men det är unikt i växtkraften. Jag tänker på EFS. Jag tänker på EFS, oss här inne, här idag. Vi är över 55 000 i den här kommunen som bor här. Vi är inte många procent, vi är inte så stor andel av dem som firar gudstjänst idag. Vi är ganska liten församling om man jämför med resten av Östersund. Vi är väldigt få här inne idag. Så tänker jag på EFS historia. Som sänder ut 3 stycken missionärer för att nå folket, gallafolket i Etiopien. Som sänder ut dem med stor... Man vet om att vi kommer aldrig träffas igen antagligen. Ni kommer att få ge era liv för Jesus. Och man sänder ut dem och de dör. De når aldrig fram till folket. Och man fortsätter i 20 år. Det är EFS historia. Man fortsätter i 20 år och bara sända ut. Okej, de överlevde inte. Är det någon mer som vill åka? Ja, jag kan åka. Så fortsätter man. Och någonstans 20 år framåt så börjar man nå in till det här folket som man längtar efter, som man hade bett över, som man hade önskat. Och det, vet ni, när man sänder ut missionärer i Sverige så är det hungersnöd här. Det är inte så att, åh, Sverige, vi är jätterikt, vi har det hur. Utan det är en flyktingsituation i Sverige. Det är svält, det är hungersnöd när man sänder ut missionärer. Men så här, vi går. Och så når man. Idag så är det fröet som man planterade den största lutherska kyrkan i världen, i Mekane Jesuskyrkan i Etiopien. Det är en sån enorm väckelse som sker där. Varenda församling växer och man har inte lokaler tillräckligt för man får inte plats. Alla vet om, sen har de sina liksom, utmaningar. Det var det lilla fröet som man i slutet av 1800-talet sände ut. Himmelriket kan verka oansenligt, men det har en enorm sprängkraft. En enorm sprängkraft. Mitt i en värld som verkar falla i sönder så växer Guds rike med himmelskt liv. Med himmelskt liv. Så pratar han om surdegen också. Någon som bakat surdegsbröd här inne? Yes. Några får. Det är ju så himla inne. Det är så poppis här nu. Så att man tänker, oj vad bibliskt liksom. Man går tillbaka till härligt så. Här tar Jesus bilden av himmelriket. Som är som en surdeg som ska liksom genomsyra allting. Och han pratar, Jesus han beskriver sig själv som livets bröd. Alltså inte livets gräddtårta eller maräng. Så kan vi lätt tänka, vi ploppar på lite extra. Utan basnäringen är Jesus. För att allt ska fungera så behöver Jesus. Han är basnäringen, inte lite extra gräddtårta så. Vad vi gör och vilka val vi har i livet, som vi tar oss i livet, får konsekvenser för oss. Nu när vi flyttade till, vi bor i Holland och när vi flyttade in dit så var det jättepraktiskt för man kunde gå och slänga soporna precis utanför dörren. Och jättebra, har man 3 barn så blir det lite sopor och så vidare. Men efter 1 månad som vi hade bott där så plockade man bort det och sa att man fick gå lite längre ner och slänga bland de stora. Så. Och vi bor med 2 andra hus bredvid oss och vi bara kände att det är för att vi har flyttat in. Det blev för mycket sopor. Så under 1 månadstid så gick vi så här när vi gick ut liksom, från huset. För vi bara tänkte, förlåt grannar, nu får ni gå jättelångt ner för att slänga era sopor. Det är säkert vårt fel. Skyll på den skånska nyinflyttade familjen. Det går bra så. Så det gör att om man ska gå ut med soporna så tar det lite tid för oss. Det är liksom ett projekt. Och här i veckan när jag skulle köra in till Östersund så tog jag med vid soporna, hade dem utanför dörren, tog med dem, satte dem i bilen och skulle köra ner förbi soptunnorna och slänga dem. Och jag kör. Och halvvägs in till Östersund och då har jag lyssnat på lovsångsmusik, jag har lyssnat på lite undervisning, jag har bett lite och jag har nog antagligen också pratat i telefon med någon. Det är mycket som man hinner, det är jättebra att ha den restiden. Och då så känner jag, vad är det här luktar så? Fattar inte, det luktar något konstigt, nu är det någon som har spilt ut kaffe i bilen eller någonting annat. Och så börjar jag lukta, nej. Då har jag soporna med mig i bilen. Och när de var kalla så gick det jättebra. Men efter ett tag så börjar de ju värmas upp och börjar lukta. Och så är det att många gånger så kan vi ta beslut och ha vanor och rutiner i våra liv. Som efter ett tag så märker vi att det börjar lukta. I början så gör det inte så mycket va? Så påverkar det oss inte så mycket. Men en bit in i vårt liv så märker vi att här är en doft som inte riktigt är tilltalande. Så vad gjorde jag? Jo, jag slängde soporna någonstans i Östersund. Nej, varsågod. Jag tog dem faktiskt inte med mig hem igen. Men säg ingenting, jag vet att jag inte får slänga sopor här. Men jag gjorde det på ett jättebra ställe som var anvisat för sopor. Men som nu blir bra, så att det blir jättebra. Jesus han varnar lite längre fram för en surdeg som han kallar för fariseernas surdeg. Han säger, akta er för den surdegen. För snart så blir den genomsyrad utav allting. Och det han talade om var inte bröd specifikt och att äta, utan det handlade om deras lära. Handlar om deras lära. Vad är det som påverkar ditt liv? Dina val? Ditt sätt att se på livet? Din syn på livet? Var hämtar du influenser ifrån någonstans? Inte svara mig utan var helt ärlig. Det är så lätt att jag hämtar influenser och det som påverkar mitt liv ifrån vänner, ifrån Instagram, ifrån nyheterna och ifrån dagstidningen. Och att det får påverka mitt liv. Mycket i världen och världen i biblisk synvinkel är ett system som är skilt ifrån Gud. Det är inte någonting som är farligt, men det är inte det som ska påverka vårt liv ytterst. Utan det är Guds ord. Det är Jesus. Vad han säger. Vad han säger är viktigt. Vad han säger om mig. Vad han säger om min syn på pengar. Hur han säger att jag ska hantera min tid. Hur han säger att jag ska bete mig på arbetet. Vad han tycker om vilka vänner jag har. Det är det som får vara viktigt. Inte Facebook och nyheterna och allt det här andra. Hur arbetar jag in det goda, den goda surdegen i mitt liv? Jag tror att vi har en surdeg i våra liv som vi ska akta oss väldigt mycket för. Dels så är det världens influenser. Men sen är det också bitterhet. Det är inte så få människor i hans kyrka som går omkring med bitterhet i sina liv. Bitterheten leder ingenstans mer än in i ett torrt och kargt landskap. Bitterheten äter upp oss inifrån. Och visst är det saker i våra liv som vi inte har kunnat påverka. Vi kan befinna oss i omständigheter som är så enormt smärtsamma på grund av andra människors val gentemot oss. Men ibland så är det också val som vi själva har gjort som leder oss in på en väg som är fylld av bitterhet. Eller passiv aggressivitet. Har ni pratat med en passivt aggressiv människa någon gång? Det är en människa som kan se jättetrevlig ut och väldigt snäll så här. Men sen så helt plötsligt så kommer det någonting. Något som sticker till, trycker ner, tar bort glädjen. Akta dig för en surdeg i ditt liv som arbetar in. Val som för dig bort ifrån livets Herre. Gå inte och fortsätt på den vägen som leder till bitterhet. Gårdagen, det är ingenting, du kan inte göra någonting åt den. Men däremot idag, hur du väljer att leva ditt liv idag. Det utrymme som du ger Jesus i ditt hjärta. Som vill fylla dig med glädje och frid. Glädje, kärlek, frimodighet. Och han vill hjälpa dig att förlåta. Det som har hänt dig säger inte alls att det har varit rätt. Men Jesus längtar efter att få fylla dig och få fylla ditt liv med liv och läkedom och helande. Och det finns en väg till förlåtelse. Det finns en väg till helande och läkedom. Så, hur arbetar jag in den goda surdegen i mitt liv då? Det gäller att hitta formen. Jag menar inte kakformen eller pepparkaksformen eller något sånt. Men hitta din form. Vad menar jag med det? Jo, formerna är tidlösa genom hela den kristna historien. Vad är det vi behöver arbeta in? Vi behöver arbeta in Bibeln, Guds ord i våra liv. Vi behöver arbeta in bönen i våra liv. Vi behöver arbeta in gemenskapen. Gemenskapen med bröder och systrar. Mina kristna bröder och systrar. Jag behöver arbeta in den. Jag behöver arbeta in måltiden, nattvarden. Att fira gudstjänst. Det är någonting som aldrig förändras. Det är redskap som vi behöver arbeta in. Det är surdeg som vi behöver arbeta in i våra liv. Men hur ska vi göra det då? Ja, det är väldigt unikt och personligt hur vi arbetar in detta. Där kan det förändras. Jag har alltid känt mig som en jättedålig bedjare. Det har aldrig funkat för mig, tycker jag, att be. Därför att när jag satt mig ner och be för mig själv så har det kanske gått i 2 minuter. Och sen har tankarna hoppat dit och dit och dit och dit och dit och dit. Och så börjar jag tänka på allting annat förutom det som jag egentligen ska be för. Så jag bara tänkte, nej, det finns inget hopp för Marie-Louise Nilsson. Det är bara jättedålig bedjare, check, så. Tills jag börjar hitta former där jag upptäckte att jag är en jättebra bedjare. Halleluja, jag älskar att be. Hur hittar jag formen? Jo, jag upptäckte att jag kan be hur länge som helst tillsammans med andra. När jag ber tillsammans med andra så är jag nästan så här, låt det inte få ta slut. Utan låt det bara få fortsätta. När vi har tisdagsbön här på morgnarna, för tisdagarna mellan 8 och 9, så är alltså, nej, klockan är redan 9. Åh, vad tråkigt. Kan vi inte så? Men då är ofta man vill ha kaffe och så vidare. Så då, så, då går vi och dricker kaffe. Och det var en befrielse för mig att upptäcka. Jag är jättebra på att be när jag kör bil. Väldigt bra. Bland annat för att det är så, jag har så många dåliga bilförare runt omkring mig. Nej, inte så. Men man kan be för bara, Herre välsigna dem. Tryck på gaspedalen och sådär. Så. Men där i bilen, det blir mitt bönerum. När jag åker själv då alltså. När jag åker själv. Att få, bara förlåta, få vandra tillsammans med Jesus och be igenom så. Och så har jag upptäckt också att jag är jättebra på att be när jag går. Så jag har bönepromenader och kan liksom, jag är ju präst så det är fantastiskt. Ibland kan jag avskilja på arbetstid att ha bönedagar, ett privilegium. Och då går jag och går och pratar med Jesus. Så brukar jag ofta gå till ett ställe, så säger jag till Jesus, nu pratar jag med dig till det stället. Sen när jag vänder och går hem igen så pratar du med mig. Och det funkar jättebra. Där finns alltid någonting att säga. Så hitta din form. Hitta din form. Låt inte några annans former lägga liksom locket på din relation. Och så var det också en sak som befriade mig enormt mycket med att arbeta in surdegen. Och det är, vilken möjlig tid har du? Vilken möjlig tid har du? Vi sätter så lätt upp hinder för Gud. Så att jag har sånt stressande arbete, eller jag har ett handikapp som binder mig vid att jag kan inte be mer, det går inte. Eller jag har de här osnytna ungarna som aldrig är tyst runt omkring mig hela tiden. En familjesituation som begränsar mig. Istället för att se, vilken möjlig tid har du? Den vill Gud använda sig av. Vi tänker lätt att det ska vara omöjliga saker. Han gör omöjliga saker. Men han vill att du ska använda din möjliga tid. Det var en jättesvår period för mig när jag var hemma och var föräldraledig med Gabriel och Rebecca. Det är 2 år mellan dem. Rebecca hade kolik de första 3 månaderna. Och Gabriel, han hade fortfarande blöja och vi sov jättedåligt på nätterna. Och så tycker jag det är så jättetråkigt att leka. Och så när jag någon gång hade liksom lite tid över så skulle jag sitta med Gabriel. Det här var hans favorit. Att en bilmatta. Och så skulle vi sitta här, mamma, du tar den röda bilen. Så tog jag den röda bilen. Och så skulle vi köra så här. Det här är en Ferrari. Så skulle vi köra på de här vägarna. Så, och så skulle man då sitta med honom. Kunde sitta hur länge som helst. Jag tyckte det var så tråkigt. Enormt tråkigt. Jag ville göra något annat som var viktigare än att sitta där och leka med honom. Så var det en dag som jag bara upplevde hur Jesus viskade till mig. Marie-Louise, det är jag som har skapat leken. Viskade han. Du tittar på din son. Så jag tittar på min son Gabriel. Och som mamma så räknar jag nästan ögonfransarna på hans ögon. Jag tycker han är så vacker. Så vacker. Och jag älskade honom så mycket. Jag kunde sitta där. Och jag gör det fortfarande. Jag går in på deras rum. Och när de sover, de är så söta när de sover. Och titta på honom, titta på hans ansikte, på hans näsa som jag har sett sedan den dagen han föddes. Så var det som om Jesus viskade till mig, Marie-Louise, om du älskar din son så mycket så att du räknar ögonfransarna. Ni får kolla på Gabriels ögonfransar sen, de är jättefina, så här lite böjda. De blir jättesnygg sen när han blir 20. Om du älskar din son så mycket, och mycket mer älskar inte jag dig. Och jag älskar att bara få vara i din närhet. Och ibland så är du så tråkig, Marie-Louise. Du håller på med tråkiga grejer. Vet du vad? Jag älskar att vara med dig. Bara för den du är. Det är jag som hittar på leken. Lek tillsammans med mig, sa Jesus. Och då blev den där bilmattan inte en bilmatta. Utan det blev en böneplats. Det blev en böneplats. Och var är din böneplats i din vardag? Är det vid diskbänken? Är det på taket? Är det i bilen? Är det i tvättstugan? Är det på arbetet? Är det på toaletten? Var kan du arbeta in Guds surdeg in i ditt liv? Nu ska jag avsluta och bara ge några korta, och ni får gärna komma upp i lovsångsteamet. Jesus söker dig i din möjliga tid, inte i din omöjliga tid. Akta dig för den surdeg som inte leder till livet. Jag tror att vi ska bjuda in till förbön nu, och jag tror att vi är flera människor här som behöver be om hjälp att kunna släppa bitterhet. Den vägen leder inte till någon god frukt. Och Jesus vill läka ut din bitterhet. Han vill läka ut din bitterhet. Du har ett val att ge det som har hänt dig till Herren eller att bära det själv. Sen det andra är att vi vill också gärna be för dig som bara känner att jag har så lite möjlig tid. Men Jesus, jag vill att du kommer och fyller den möjliga tiden med din surdeg och med ditt rike. Låt det få växa och låt det få jäsa i mitt inre. Och att få förbön är normal kristendom. Det är ingenting för dem som är extra heliga eller för dem som är extra syndfulla. Utan det är för alla oss som är helt vanliga, som vill följa Jesus. Det är precis som med nattvarden. Man går och får ta emot brödet och vinet och får ta emot Jesus själv. På samma sätt är det att gå och få förbön. Man går till en annan broder eller syster och får ta emot från Jesus själv. Så nu så ska vi ha en kort stund där vi får tillsammans gensvara på vad Jesus redan har gjort. Och ibland så, vi kan gensvara i bänken, du kan gensvara där du sitter, i ditt inre. Men jag märker i mitt liv att ibland så behöver jag också gensvara rent fysiskt och konkret. Min inre människa behöver gensvara tillsammans med min yttre människa. Och då kan det vara en befrielse att få resa sig upp i bänken och få ta de där tre stegen fram till en annan människa, och där man bara får säga: be för mig, be för mig. Vi reser oss upp tillsammans och ber. Herre, jag tackar dig för att ditt rike är nära. Det är här och nu, och du kallar oss in i ditt rike. Du kallar oss att vara nära dig. Du kallar oss in i ett nytt liv. Och jag ber om att du skulle hjälpa oss att när vi tycker att det här riket är så litet, det är så oansenligt, påverkar det verkligen? Herre, hjälp oss och ge oss nytt mod och ny hopp, och ett nytt hopp. Att vi får påminnas om att ditt rike är som ett senapsfrö som sås och planteras och blir till ett stort, stort träd. Och Herre, jag ber om att vi på nytt bara får ge våra liv till dig. Att du får arbeta in din surdeg, ditt rike, in i våra liv. Herre, att det får växa i våra liv. Herre, jag ber om hjälp att få lägga av oss bitterhet, oförlåtenhet, egoism, självrättfärdighet. Herre, hjälp oss att lägga bort det. Herre, vi kommer till dig och vi ger det till dig. Så ber jag om att du istället kommer och fyller oss med ditt liv. Vi hungrar och törstar så efter mer utav dig. Och låt denna andra advent få vara en stund, få vara en dag då vi får ta emot dig mer och mer och mer och mer. Herre, vi sträcker oss mot dig och ta nu emot vår lovsång. Ta nu emot vår tillbedjan. Ta nu emot vårt gensvar till dig. I Jesu namn. Amen.